Hejsan, hjärtligt välkomna kära lyssnare till Historielärarpodden. Det är ju andra säsongen vi är inne på och idag är det dags för avsnitt 3. Vi har Historielärarnas förenings ordförande med oss idag, Hans Olofsson. Välkommen.
Tack.
Högt ärad gäst som ska vara med och diskutera lite grann om olika kunskapsformer i historia. Du har ju mycket erfarenhet av historia och historieundervisning. Du har ju varit lärare i 20 år på högstadiet framförallt. 10 år som lärarutbildare, läroboksförfattare och disputerat i historia.
Ja.
Så det känns väl som en alldeles utmärkt bakgrund om man ska diskutera historieundervisning i en historielärarpodd.
Det tycker jag,
ja.
Absolut. Känns jättekul att vara här.
Ja. Ja, kul. Ja, vi sätter igång direkt för vi har ett ganska gediget innehåll idag. Vi ska ju prata lite grann om kunskapsformer, historia i, om och av. Kunskaper i, om och av historia, ja. Så ska jag säga. men innan det så vill jag gärna höra en kommentar kanske på föregående avsnitt där man ju... Vi diskuterade högstadiet och historieundervisningen där. Ja. Hur är din bild av historia på högstadiet? Du har ju hållit på ganska mycket med det just i din forskning också. Att följa historieundervisningen.
Ja, precis. Nej, men alltså, jag tyckte det var väldigt roligt att lyssna på det avsnittet. För att i huvudsak får en väldigt positiv bild av vad högstadiet kan innebära för eleverna när det gäller historieundervisning. Mm. Och det är nog mitt intryck också. Jag hade under de år som jag var verksam, och det är ju ett tag sedan, så därför är det lite extra roligt att få höra att det här verkar... Alltså jag har samma intryck egentligen. Jag kände igen väldigt mycket av det de sa i förra avsnittet, så det behöver vi ju inte upprepa. Men vad man kan säga är ju att det finns ett allmänt och stort intresse och en stor kompetens faktiskt hos högstadieelever när det gäller historia. Och ibland kan det vara lite svårt att komma åt den, det tror jag. Mm. Därför att man kanske sysslar med historia som inte riktigt känns så näraliggande. Och jag känner ju igen det där som de nämnde om att de liksom... knyter an till historiekulturen i stort. Va? Ja. Det här enorma intresse som har varit jättelänge nu kring andra världskriget finns ju hos många unga fortfarande. Va? Mm. Och det är klart att när man sysslar med andra ämnesområden än det så kanske det tar lite längre tid att hitta till eleverna. Va? Mm. Men mitt huvudsakliga intryck är att de är intresserade av det förflutna och vill lära mer av olika anledningar. Mm. Och det såg jag också i mitt avhandlingsarbete. Där jag verkligen liksom fick komma en undervisningsgrupp nära genom intervjuer.
Just det.
Alltså, jag följde ju dem både på lektionerna, gjorde intervjuer med dem och intervjuer med deras lärare. Och det jag såg på lektionerna kunde vara... De kunde vara väldigt passiva, en del av eleverna på lektionerna. Mm. Alltså man såg inte att de var med i undervisningen. Men däremot i intervjuerna förstod man ju att de hade tagit till sig, var delaktiga i det som pågick där och hade saker som man ju som lärare kanske ibland missar. Alltså.
Mm. Just det. Ja, intressant. Ja, vi kommer ju komma in lite grann kanske på ditt avhandlingsarbete eller din forskning också utifrån det temat som vi har idag, nämligen det här med olika kunskapsformer. De nämns ju i dina texter och dina rapporter, jag får säga. Din LIS framförallt.
Ja, framförallt i LIS faktiskt, inte så mycket avhandling.
Nej, men även i en artikel faktiskt också, där det väl, som handlar om det här i... ett av historielärarnas förenings aktuellt.
Ja, precis. När jag skrev om narrativa förkortningar.
Just det.
Så skrev om det.
Mm. Aktuellt om historia, då var det ju kritiska perspektiv på historiedidaktiken, heter det numret.
Mm.
Vi kan väl börja frågan så här. Alltså, ämnesdidaktiska prepositioner heter ju dagens avsnitt. Då. Vad innebär eller vad utmärker kunskaper i, om och av historia? Och vad finns det för ämnesdidaktiska möjligheter med att fundera och tänka i termer av de här kunskapsformerna?
Ja, för det första kanske man ska fundera på om det är kunskapsform eller kunskapsaspekter. Jag vill egentligen på ett sätt säga att de hänger ihop väldigt nära varandra, kunskaper i om avisor. Men ska man göra det väldigt enkelt kan man säga att det finns innehållsliga aspekter av historia. Man kan liksom, ja, när var första världskriget? Mm. Det är en slags innehållslig kunskap. Och man kan också tänka sig att det finns kunskaper om första världskriget, men också kunskaper om hur vi får kunskaper om första världskriget. Och då befinner vi oss på en metanivå, det är det jag kallar för kunskaper om historien. Mm. Men sen finns det också liksom en slags värdeförmedlande dimension. Vad ska vi med de här kunskaperna till? Va? Och vad kan vi använda dem till? Historiebruksaspekter eller vad vi nu ska kalla det för. Då skulle det kunna kallas för kunskaper av historia. Och där har jag använt i lärarutbildning som liksom en form av introduktion för att liksom ringa in. Därför jag tror att man som nybakad lärarstudent så tänker man kanske att man måste kunna ha väldigt mycket historia, alltså det, och det måste man. Man måste ha goda innehållsliga kunskaper för att bli historielärare, men det stoppar inte där. Utan de här två andra aspekterna är med i spelet nästan hela tiden.
Ja, just det. Jag använder faktiskt också den där lilla triangeln som råkar vara i den här artikeln i HLFs Aktuellt historia i en kurs i historiedidaktik som jag undervisar i också. Just för att också betona och visa också utifrån ett annat perspektiv, alltså vad är det du vill, vart lägger du som lärare fokus?
Precis.
Vad är det din undervisning handlar om? Är det kunskaper i, om och av? Så det kan också vara någonting att liksom ett verktyg att reflektera kring vad ens undervisning handlar om och vad man vill med den och syftet med den. Men om man tänker, nu pratar du om det här med liksom mer meta, är det en skillnad mellan kunskaper i, om och av och innehållskunskaper eller processkunskaper, om man tänker sig tankebegrepp versus första och andra, är det här första och andra ordningens begrepp fast med andra ord?
Både och skulle jag vilja säga, därför att det är inte så himla, alltså jag vill gärna se det snarare som, jag vet att jag använder som en pyramid i den där modellen, men idag tänker jag mer som tårtbitar eller liksom som propellerblad liksom. Om man tänker sig en propeller på ett flygplan liksom, så behövs kanske tre vingar för att driva flygplanet framåt. Och då kan man väl tänka sig att när det är riktigt bra snurr på historieundervisning, då ser man inte de här, utan det bara rör sig. Ja. Och jag tror att man behöver alla tre nästan hela tiden. Jag skulle vilja ge något väldigt konkret exempel på det där.
Ja.
Och då går jag tillbaka i tiden, bra långt tillbaka, och då får vi tänka förbi internet, liksom. Det är 90-tal, va? Det är inte den media vi har idag. Men jag undervisar om romarriket, så kunde jag använda en lektion så där lite plötsligt så här. Jag har pratat om mordet på Caesar, och så kunde jag säga till eleverna så här: hörni, om det hade funnits, lekte vi va? Om det hade funnits tv på den här tiden och det hade varit tv-sändning, hur hade en sån tv-sändning sett ut? Sen skickade jag ut dem och så fick de 20 minuter på sig. Mm. Och det innebar ju att de under de 20 minuterna måste samla ihop sina kunskaper. Och ta reda på lite till om de hann. Och sen komma tillbaka och presentera det. Och göra det till något eget. Va? Mm. Och då tror jag att de här kunskapsformerna, eller kunskapsaspekterna, på något sätt hänger i varandra. För du är ju nära i att, liksom, vad fick det för konsekvenser? För, man måste ju, om man tänker sig en tv-sändning, någon måste ta rollen så här. Men vad kommer det här att innebära för framtiden? Och vad berodde det här på, sådana saker. Då är du inne i det här med orsak- och konsekvenstänkande. Mm. Du kan efteråt, efter man har gjort den här övningen, så kan man börja komma in på frågor om aktör, struktur och den typen av saker som diskuterades i förra avsnittet av podden. Så att jag tror att de hänger ihop, de där.
Ja, och det gör vi kanske också första och andra ordningens begrepp också på något sätt. Jag menar, innehållskunskaper blir ju svår, alltså utan att, du behöver innehållskunskaper för att kunna göra någon sorts form av analys utifrån kontinuitet och förändring eller aktör och struktur, som du sa. Så att vissa didaktiker pratar om någon sorts form av liksom pendlande mellan de här, liksom.
Ja.
Och jag kan tänka mig att här också är väl det, Alltså ibland behöver man lyfta fram vissa, du väljer att prata om aspekter istället för former här, och det kanske är rimligare. Ibland lyfter man fram vissa aspekter när det gäller historisk kunskap. Men av, alltså kunskaper om historia, det pratar man väl ganska ofta om till vardags. Så är det samma sak som i här, då var det behöver vi liksom gena lite grann mer om. Det ser, man kan ha kunskaper om historia.
Ja. Ja, man ska...
Och om historisk kunskap blir till då, eller? Mm,
ja, det tror jag. Och ett annat... jag tror att det handlar om att ha en förståelse för att allt det vi säger om det förflutna är ju konstruktioner. Alltså att man på något sätt blir varse att den historiska kunskapen alltid är svar på en specifik fråga, men det är inte samma sak, va? Och det där är ju en långsam insikt som kan liksom ramla in hos den unga människan, tror jag. Därför att en naiv bild är av historia är ju att man liksom talar om precis som det var, liksom, så att säga, va? Att vi kan det. Men vi är ju hela tiden beroende av våra undersökningar och våra frågor, och för att få fram den där förståelsen för vad historiska kunskaper är och vår botten i, så behöver vi ju naturligtvis kunna ha ett metaperspektiv på och då kan de här tankebegreppen vara hjälpsamma. Men det finns ju också, om jag får fortsätta tankegången, så finns det det finns en tendens, tror jag, att överbetona de här kunskaperna och frilägga dem från andra aspekter. Det är ju rätt vanligt att man gör, ibland så brukar man ju prata om att det finns en tysk historiedaktisk tradition och en brittisk och sånt där. Jag tror man överdriver skillnaderna på ett sätt, för att det kanske snarare handlar om, det behöver vi inte fördjupa oss i helt enkelt. Men en minnesbild jag var en gång i London och såg en fantastiskt bra lektion som en lärare hade om första världskriget. Den var så väldesignad, den här lektionen. Eleverna skulle undersöka en specifik fråga som läraren hade formulerat om varför den brittiska sidan förlorade ett av slagen under slaget vid Somme. Det var ju en mängd delfighter här då. Och de fick tillgång till ett detaljerat källmaterial och skulle utifrån det liksom försöka förklara den bild som, alltså de försökte skapa en bild av vad som hade hänt här. Och mitt under den här lektionen så är det en kille som räcker upp handen och frågar: du, det här västfronten, var ligger den egentligen? Och det var ju uppenbart att även om de var djupt inne liksom, och försökte ta reda på ett händelseförlopp, så var det ju så att den här kombinationen av innehållsliga och metaaspekter inte alls möttes på ett riktigt sätt i det sammanhanget. För man fick ingen riktig bild av var man var någonstans. En annan elev frågade uppenbarligen, gissningsvis i alla fall, med bakgrund i någon av de här brittiska kolonierna, räcker upp handen lite senare och ställer frågan: jag har hört att det fanns många soldater från kolonierna på den brittiska sidan. Ja, säger läraren, så går de vidare. Och det är ju en aspekt som vetter mot elevens identitets... det är en gissning från min sida, det vet jag inte. Men jag gissar att det handlade om att eleven identifierade sig med kanske någon i släkten som hade varit med om det här. Och då missar man ju den här kombinationen av kunskaper i och av historia som förmodligen pågår i de kunskapsprocesser som finns i klassrummet nästan hela tiden.
Just det. Och det... Just den där frågan som den här personen ställer där, om den hade den funderingen eller den tanken, frågan hade diskuterats och läraren hade fångat upp den i större utsträckning, kanske jobbat med den, så hade man kanske kommit in lite grann också på den sista här då, som inte varit inne så mycket på, kunskaper av historia. Alltså är tanken att man ska lära sig då av historien, eller vad är det för typ av kunskap man kan få av historia, skulle du säga? Ja. Det är inte bara moraliska, det är väl inte den här om detta ska ni berätta tanken bara, va?
Nej.
Ju mer innehåll och ju mer om, desto bättre av, eller? Utan...
Nej, men alltså det handlar kanske om att kunskaper av historia kan ju faktiskt vara att man ser vad de här kunskaperna har för betydelse för mig, inte bara för identitetsskapande utan också för att kunna, en del av de här eleverna som jag intervjuade i mitt avhandlingsarbete sa att det var otroligt viktigt för dem att, som någon sa, typ veta vad brunskjortor är för någonting, för då blir man en del av historiekulturen. Mm. Alltså de förstår ju då att den här narrativa förkortningen brunskjorta är någonting som används i historiekulturen. Och om jag får lära mig det i skolan, så blir jag ju en del av den, så att säga, vuxna. Så att det är ju en innehållslig aspekt. Men den har ändå en otroligt personligt viktig funktion. Mm. Och alltså den socialiserar in eleven i historiekulturen, den kvalificerar eleven kunskapsmässigt. Mm. Det här ser vi, tror jag, väldigt tydligt att vi har en förbindelse mellan kunskaper i historia och kunskaper av historia. Det. Men det är också lite grann av en metakunskap som man skulle kunna komma in på. Vad är det här när vi gör såna här narrativa förkortningar som brunskjortor eller något annat sånt? Och då hamnar vi på en metanivå. Mm. Det är inte säkert att eleverna behöver höra det här.
Nej.
Utan det är våra. Det är alltså vi som lärare som ska ha lite koll på att vi inte lägger tonvikten kanske för mycket på någon av de här aspekterna. Mm. För att det är alldeles utmärkt att jobba med källor och liksom en specifik händelseförlopp. Mm. Alltså det är ingen fel på det. Det är ingen fel på att fördjupa sig i berättelser om vad som hände. Det är inget fel att fördjupa sig i moraliska aspekter som om detta Moni berättar. Det är inget fel. Mm. Men om det är, och ibland kanske man måste betona en aspekt. Då vet man ju vad man gör.
Just det.
Just nu betonar jag det här.
Precis. Och det är väl det som är en av poängerna med att som ett didaktiskt verktyg. Att liksom, vad är det, titta på sina lektionsplanerare, grupplanerare. Vad är det jag betonar? Vad är det jag gör här nu?
Exakt.
Vad är det för typ av kunskaper som jag är ute efter, eller ute efter att eleverna ska utveckla för att. Och då tänker jag, av här, finns det någon sorts form av handlingsbenägenhet inbyggd här?
Jag har tänkt mycket på det där, därför att på ett sätt så har man beskrivit det när det gäller de tidiga texterna om historiemedvetande teorier och sådär, så betonar man ju väldigt ofta emancipatoriska aspekter. Liksom. Man skulle bli en aktiv samhällsmedlem och man skulle liksom kunna använda händelseförlopp. Och ni var inne på det, tror jag, i den där liksom podden, förra podden. Va? Och det tror jag, det är ju en aspekt som jag tror är viktig. Va? Mm. Men jag tror också att man måste öppna upp för att historia används på väldigt massa olika sätt. Va? Och det kan också användas som argument för att bevara någonting som man är rädd om.
Just det.
Och det kan man argumentera för. I en demokrati måste man kunna argumentera för olika saker som man har som olika användningsområden. Så samma berättelse, samma innehåll kan man ju faktiskt både använda för att man vill förändra någonting, men också kanske för att bevara någonting. Va?
Men båda bygger ändå på någon sorts form av agens.
Ja.
Jag, utifrån den här fantastiska historielektionen som du nu har haft här, Hans, tänker jag bli med i hembygdsföreningen. Därför att jag behöver känna att det här ska bevaras.
Ja.
Eller så kan jag liksom efter en ännu bättre lektion då känna att jag behöver engagera mig inför framtiden. För utifrån den här lektionsserien så ser jag att åt vilket håll vi barkar, och om vi inte gör någonting nu så. Jag tänker att det finns väl ändå någon sorts form av dimension av att någon sorts form av agens av lärande, kunskaper av. Annars så blir det väl bara den här moralen. Ja, så kan det gå. Det blir som någon sorts...
Ja, nej, det är nog riktigt. Man kan nog försöka få elever att ta ställning utan att det behöver vara slutgiltigt. Skolan är ju inte en plats där man liksom, man måste kunna få vara en plats där man prövar saker också.
Ja.
Och då kan man väl tänka sig att de kan pröva ett argument Och det är inte argumentet i sig så länge det håller sig inom demokratins ramar som det är någonting vi har att agera emot. Men däremot så kan man ju tänka att den goda argumentationen då. Och då kan vi tycka att hembygdsföreningen är nog så bra, så att säga. Va? Och att bevara kan ju också handla om andra saker än ett antikvariskt bevarande. Ja. Det används ju om man tänker på antropocen eller andra sådana. Alltså bevara naturen kan ju vara nog så aktivistiskt i så fall, så att säga. Så det vet vi inte kanske vad de gör med det. Men jag tror att man måste erbjuda eleverna den möjligheten, så att säga. Va? Men det handlar inte bara om det, tror jag, utan det handlar också då om det här med att knyta an till, kunna identifiera sig med, bygga sin ömtåliga identitet med hjälp av olika former av förebilder, att det är också liksom så här tillåtet, även om det kanske är rätt så långt ifrån den explicita, alltså sånt brukar man kanske inte göra i historievetenskapen så särskilt ofta. Å andra sidan så kan man väl säga att även i, så att säga, om man tar någon som är väldigt duktig på att popularisera väldigt mycket innehållsmässig kunskap, ta Dick Harrison med en ofantlig publikationslista. Ja. När vi hade den så kallade flyktingkrisen 2015, då kommer Dick Harrison med en bok som handlar om folkvandringar och migration över tid. Där kan man väl säga att han knyter an till, alltså relevanskriteriet är också ett sånt här kunskaper av område, så att säga, som utgår ifrån samtiden i någon mening. Vi är ju fångar i vårt nu i hög grad.
Ja, intressant. Tiden går här.
Oj, jag
redan pratar. 20 minuter av våran dyrbara tid. Vi behöver gå vidare lite grann i den här frågan. Och det, som alltid då, kanske finns det risk för när man har någon form av modell på det här sättet med kunskaper i, om och av, att det finns utrymme för tolkning, så att säga. Och då kan man ju tänka sig, även om pedagogiken och didaktiken oftast brukar akta sig för att säga att det finns felaktiga tolkningar, eller bättre och sämre, utan att det finns alltid, så kan man också göra. Men jag tänker, jag kanske skulle kunna tänka mig att det finns en risk i att man liksom tänker sig att, ja men hur kan vi lägga, om vi nu använder oss, man går igång på den här tanken ändå, att det här synliggör någonting och det här hjälper mig som lärare att planera och reflektera om min undervisning. Finns det en risk att man kan översätta här då, när man tittar på, nu kommer det bli nya ämnesplaner för 2025, om vi håller oss till G11, att man liksom översätter kunskaper i som referenskunskaper, och kunskaper om som källkritik, det vill säga källtolkning. Och sen den här av historiebruk, de tre områden som man ändå kan läsa finns i både grundskolans och gymnasiets ämnes- och kursplaner. Finns det en risk för det, och är det i sådana fall ett problem?
Ja, det finns absolut, tror jag, en risk för det. Och det är väl också om man tänker sig det här som kunskapsaspekter som är hierarkiska, där liksom det i första hand handlar om att man ska ha innehållsmässiga så kallade faktakunskaper. För att det vet ju, om man liksom reflekterar över det, så är det ju svårt att tänka sig ett enda påstående om det förflutna som inte på något sätt har aspekter av analys eller orsak, konsekvensresonemang eller så. Så det är ju redan impregnerat på något sätt av. Så det är svårt att tänka sig de frilagda faktakunskaperna i historia på något sätt. Va? Men det är en vanlig bild, tror jag, att man tänker sig först måste eleverna kunna grundfakta, sen kan man börja analysera dem och allra sist börja prata om hur de kan användas. Och det tror jag är en sån risk, därför att man då missar att eleven som historiebrukare, och det där tror jag är ett särskilt problem när det gäller just undervisning om historiebruk, och det är mycket ett problem i just ämnesplaner för gymnasiet och kursplaner för högstadiet, att man har gjort historiebrukskunskaperna till metakunskaper. Alltså istället för att det handlar om kunskaper av hur kan vi använda det här, hur kan vi förstå historia, de historiska kunskaper, så har man gjort dem till hur har andra använt historia?
Ja.
Och gjort det till ett analys, och så analyserar man det.
Mm.
Och det är klart att vi kommer ju in på det här som vi har redan varit inne på. Det är så svårt att liksom, vi lever ju i en mätbarhetens tidevarv, mm. där det är väldigt viktigt med hur vi bedömer elever. Och det är klart att den här typen av kunskap, de här kunskapsaspekterna som handlar om elevens egen tillägnan och bildning, om man så vill, va? I historiska bildning. Det är ett annat sätt att uttrycka samma sak, tror jag. Den är ju väldigt svårbedömd. Va?
Just det.
Så att det är väl det som gör att det har liksom halkat över från den här, om det nu den här bilden funkar, så att säga. Det är högst preliminärt, ja, tänker jag, ja. Liksom, med kunskaper i om.
Ja, absolut,
det är liksom ett förslag. Ja. Liksom. Det är ingenting som finns. Nej. Sådär, jag hugget i sten. Nej. Men om det nu kan säga någonting om historia, så är det en risk att det här, att just den här elevens egen agens i lärandet blir nedvärderat, så att säga, va? I ett sånt synsätt.
Ja. Och det är väl bra, det är intressant att du säger också, jag menar referenskunskaper där, eller innehållskunskaper, eller man kallar dem för fakta ibland, de här gamla 4F:en också. Så jag menar, tänker att man skulle kunna tänka sig att i referenskunskaperna ligger både första och andra ordningens begrepp inbakt. Alltså i mina referenskunskaper så ingår det kunskaper om förfluten tid, där jag redan har gjort analysen av och att liksom tolkning av historia är ju så mycket mer än bara källkritik, va? Och jag kan vända mig också mot källkritikbegreppet, och kanske man ska prata kanske lite om bruk här då, för det är också, men alltså källanvändning, hur används?
Ja, det tror jag absolut, och vi kom ju ut med en ny för att göra reklam här, en ny antologi om källor i historieundervisning, där just den aspekten lyfts fram särskilt, va?
För att återigen då liksom få om, för att kunskaper om historia innehåller ju naturligtvis källor och förståelse för detta begrepp.
Ja.
Men källbegreppet är ju som kommer, jag tänker ju den här skriften handlar lite grann om att det finns olika källbegrepp, men just att man snävar in det till källkritik tror jag också blir ett problem.
I synnerhet om man gör det för mekaniskt.
Just
det.
Mm.
Och det kan, alltså det finns säkert tillfällen där det kan vara bra också. Mm. Man behöver liksom inte kasta ut någon av de här sakerna, utan det är betoningen, tror jag, hela tiden.
Alltså, och variation.
Och överbetoning av kunskapsaspekter som det blir problemet. Vi kanske måste överbetona ibland. Mm. Alltså av pedagogiska skäl och av en massa andra skäl. Så men nu håller vi på här och pratar om hur svårt det är att ur ett källmaterial dra slutsatser. Ja, men då har vi fokuserat det just nu. Mm. Men det kan inte vara så lektion efter lektion. Nej. Eller hela undervisningen, tror inte jag. Nej. Utan att man måste försöka hitta någon form av balans.
Ja, och det är väl så att källkritiken är väl lättare att mäta då i dessa tider.
Ja, i alla fall på det där fyrkantiga
sättet. Precis. Då, kanske. En kanske förståelse för källbegrepp och vad. Mm. Jag tänker också det du säger här är intressant med historiebruk som har blivit på en alldeles för hög abstrakt systemnivå. Liksom, alltså, där kan man väl också tänka sig att det är intressant, som du säger, med att elevernas egna historiebruk, och kanske gå tillbaka till den där hembygdsföreningen igen.
Va? Ja,
därför att,
varför inte?
Hur eleverna på ett sånt besök, vad de gör med den historien och hur de använder den, och de överhuvudtaget vet att den finns där.
Ja.
Så att det tror jag också att man behöver. Det finns en risk för det helt enkelt Ja, vi är lite oroliga över det då, helt enkelt. Men det är inte säkert att det blir så. Men det finns ju en risk. Man får se upp där åtminstone och använda de här kategorierna eller aspekterna som mer öppna. Ja. Och använda dem kanske för att analysera och reflektera över sin egen undervisning. klockan har gått så snabbt. Hon är 29:20 och vi har ju bara 30 minuters avsnitt så vi måste avsluta. Det blir ett program till, Hans, det är uppenbart det.
Ja, vi får jag kommer gärna tillbaka.
Ja. Tusen tack för att du kom till Stockholms universitet idag, och det här är Historielärarpodden. Jag heter Stefan Cohen och den produceras av Historielärarnas förening. Tack för att ni lyssnade.